Som en hint till den nya säsongen av American Horror Story tänkte vi göra ett avsnitt med läskiga händelser under ett och samma år. Den nya säsongen av American Horror Story är dock en hommage till klassiska skräckfilmer från 80-talet såsom Friday the 13th, Halloween och Evil Dead. Säsongen präglas av Cabin in the Woods-genren inom skräck, vilket jag personligen älskar.
Något som är intressant med 1904 är att preskriptionstiden för mord och dråp togs bort 2010, vilket innebär att alla brott som begicks efter 1985 aldrig kommer läggas ner. Men mord som skett innan 1985 blev preskriberade efter 25 år.
Hej och välkomna till Skräckturnén med Julia och Elin. Idag ska vi prata om ett specifikt år som vi sa i introduktionen.
Yeah.
Nämligen 1984. Och jag vet inte, det känns som att det här året kommer upp väldigt ofta. Så när jag läser om mord, jag läser om så här konstiga händelser så kommer den upp ganska mycket. Och det kommer upp väldigt mycket serier och filmer och sånt där. Till exempel, ja, men nu kom det upp i American Horror Story. Nya säsongen heter 1984. Och... förstår du varför den heter så?
Nej. Alltså, jag har inte sett jättemycket av den. För den har ju redan kommit ut, va?
Ja.
Jag har inte sett en avsnitt tyvärr. Nej. Men jag har sett utifrån trailern. Och det är ju liksom det som du berättade om här i början. Att det var, jag menar, så skräckfilmer från 80-talet där.
Precis.
Tidigt 80-tal.
Precis, det är väldigt mycket sån här. Det är mycket sån här, till exempel, det finns en mördare som heter typ Mr. Jiggles eller något sånt där. Vilket är typ väldigt så här, du vet... Jason Voorhees typ av namn liksom, sånt där som känns som en mördare som går runt och mördar folk liksom. Så att, det är det jag tycker, att den verkar cool. Jag vill definitivt se den och det känns verkligen som att en bra idé för, att göra dem, för dem att göra en säsong som handlar om något sånt. Så att, jag längtar verkligen inte så jag kan kolla på det.
Jag med.
Och sen jag vet inte, alltså 1984, det kom upp också i, har du sett Stranger Things?
Nej, jag har ju inte det.
Nej, men i säsong 2, säsong 2 utspelar sig 1984.
Okay.
Vilket jag tyckte var lite märkligt också, nu vet, när jag började tänka på det. Stranger Things, oj. Mm. Och några andra konstiga händelser som hände då var till exempel också att, alltså som är såhär, du vet, jag vet inte, lite så här weird typ, att det händer under ett och samma år. För att det var ett par mord som hände på McDonald's. Jag har hört talas om det, typ en massaker på 20 människor på McDonald's.
Åh, svagt.
Kallas San Isidro McDonald's Isidro. Massacre.
Var ligger det då?
Det ligger nog
San, i San Diego, California står det.
Ja, jag tänkte så här, du vet, lite Mexiko-delen av USA.
Ah,
så. Så att det var väldigt många som blev, som sagt, 22 dödsfall.
Oj.
Och även AIDS-viruset uppfanns, eller på sig. Usch, nej, identifierades under det året. Mm. Att det liksom, det var, de satte ett namn på sjukdomen.
Mm.
Så att jag menar, det är bara så här, om ni läser på, om ni söker på 1984 så finns det väldigt så här, mycket weird grejer som händer då. Men bland annat så är det finns väldigt mycket så här mord, och just med det här med preskriptionstiden så är det ganska många mord som har blivit alltså officiellt olösta som är från just i året.
Mm.
Och vi tänkte ta upp några sådana i alla fall. Två sådana till exempel. Och ska jag börja eller vill du börja?
Kör du.
Okej, okay, jag börjar. Så det fanns ett mord under juli 1984 som kallades för tältmorden i Apojaure. Har du hört
om det? Är det när det här gänget som blir typ brutalt mördade?
Nej, inget gäng. Det är två personer.
Det är två personer.
Okay. Precis.
Vänta, men då vet jag inte.
Dubbelmorden. Nej, men de i alla fall. Natten till den 13 juli 1984 så tältade gifta paret Janni och Marinus Stegius. Ja, jag vet inte hur man uttalar. De var i alla fall, de var nederländare så att det är inte så svenskt. De tältade i alla fall vid sjön Vulep i Apojaure i Gällivare kommun i Lappland. Och som sagt, hade mordet skett ett år senare så hade det fortfarande alltså utretts. Men om man hade kanske kunnat hitta gärningsmannen. Nu finns det ingen fastställd gärningsman på grund av den här preskriptionslagen.
Sånt där är så irriterande.
Japp, men ja, det finns ju några misstänkta. Jag tyckte ta upp det i alla fall.
Mm.
Men Janni och Marinus då, vilka var de? De var 34 respektive 39 år gamla och var ett gift par som bara var på Sverige en resa.
Var i Sverige? Var i Sverige?
På på en resa. Jag på Sverige? Ja. Oj då. Som var i Sverige på en resa till Nordkalotten. Från sin hemstad Almelo i Nederländerna. De satte upp sitt tält nära sjön vid ett folktomt område. För det finns flera så här, rastplatser där. Och de gick förbi ett ställe, det var för mycket folk. Så de gick till ett annat och satte upp tältet där. Okay. Och vid 21-tiden så låg de och sov. Och några timmar senare så attackerades de av en man beväpnad med två knivar. Gärningsmannen knivhögg paret ett 20-tal gånger. Och Marinus hade även krossskador i ansiktet. Och deras kroppar och förstörda tält hittades kvällen efter av tre göteborgare som sedan slog larm. Och det finns lite grejer som har lite av deras som är lite weird med det här. Till exempel Jannis väska hittades i ett dike nära Renhagen som är en by belägen längs vägen 827 i Gällivare kommun. En polis från parets hemland blev kallad för att försöka undersöka ifall något av parets tillhörighet saknades från platsen. Och det uppdagades att en kassettradio saknades. Och denna återfanns lite mindre än ett år senare i dikesrenen vid Tangi. Det är ett område som ligger cirka 10 mil norr om brottsplatsen. Polisen uppdagades också att det saknades en systemkamera. Och år senare, 1993, fick programmet Efterlyst in ett tips från en person i Stockholm som sa att han hade väskan. Och han ska enligt uppgifter ha hittat väskan under hösten 1984. Men visste inte om mordet på paret för året efter.
Alltså 1985?
Precis. Okay. Och efter att parets efternamn stod i väskan, vilket han såg senare, så gjorde han sig av med allt väskans innehåll.
Va?
Vilket är lite shady. Eller lite varför gjorde han det? Och som sagt, det finns flera misstänkta för de här morden. Bland annat en norrman, en finländare, en tysk och en så kallad kroppsbyggare.
Och Bellman. Nej, förlåt.
Exakt. Det lät som en Bellman-skämt. Nu. Jag tänkte på det också när jag skrev det. Kroppsbyggaren i alla fall ska under den 12 juli ha befunnit sig i området. I Apojaure med några kompisar. Och enligt utsago ska han ha hamnat i gräl med dem och lämnat platsen för att sedan återkomma med en blodig kniv.
Mm-hmm.
Han hamnade i fängelse på grund av något annat och ska under den tiden ha erkänt dubbelmorden i Apojaure för en medfånge. Medfången ska då ha kontaktat norrländska socialdemokraten NSD och berättat. Enligt denna utsago ska kroppsbyggaren egentligen letat efter några vänners tält men tog fel och dödade därför fel personer.
Mm. Det var typ det första jag tänkte på.
Mm-hmm.
Eftersom det är ändå turister.
Exakt.
De har ju inga fiender här.
Nej, exakt. De är ju från ett annat land.
Så ja, de är precis här för första gången.
Exakt.
I Gällivare.
Vilket bra sätt att bli mottagen.
Jaha.
Shit. Nej, men, och det som är intressant med det här. Har du hört om personen Thomas Quick?
Ja.
Mm. Han associeras lite med det här mordet. För att 1994 så tog han på sig det här. Och så han erkände att han hade begått de här morden.
Ja, ja.
Men på grund av brist på bevis så frikändes han 2013. Han ska under den här tiden ha suttit inne i fängelse dömd för hela 8 mord. Ja, han har erkänt 8 mord. Men sedan så frikändes han från alla dem och blev... Ja, det är 2013.
Från alla.
Quick, som egentligen heter Stuve Bergvall. Men Thomas Quick, som jag fattar, det är hans typ mördarnamn. Jag vet inte. Han gick i alla fall på en folkskola i Jokkmokk i slutet av 70-talet. Och har därför en viss koppling till platsen. Och sedan han frikändes har morden blivit preskriberade. Och är därför fortfarande olösta.
Mm. Men det är ju typ en grej att folk ska bara typ gå erkänna mord.
Varför
ta på sig mord och så gör det bara polisen, alltså det gör bara svårare för polisen.
Ja, det blir så här förvirrande.
Ja, och det var ju samma sak med typ The Black Dahlia-fallet. Mm. Det var ju hur många som helst som bara, nej men det var jag som den hände.
Oh, herregud, varför vill man ta på sig ett mord?
Ja, men jag vet inte, det är
speciellt som man inte har begått.
Ja, men exakt. Jag förstår faktiskt inte grejen med det.
Det är såhär, vadå, ju kredit om man mördar.
Ja, men visst.
Ja, men det som är kruxet med det här, som jag tänker är att det kan ju ha varit kroppsbyggare.
Mm.
Eller hur? Han har ju låtit erkänt.
Ja, han har erkänt. Han hade en broder kniv.
Precis.
What more do you want?
Men frågan är, jag tror att jag uppfattar det som att, du vet, folk pratar om att den här vännen kanske ljög. Mm. Alltså med tvång att han inte har erkänt det här, men att, du vet, de pratar med varandra och sen så fattar han att han kan typ, han var på den platsen och han kanske kan koppla honom. Så att man vet aldrig.
Nej.
För att jag läste också att typ kroppsbyggaren ska ha nekat vid ett annat tillfälle.
Ah, ja.
Så att man vet inte liksom. Det kan ju vara hur som helst.
Mm.
Så att det är lite svårt med såna här fall. Speciellt när polisen inte liksom har en riktig idé om vad som har hänt. Liksom. Alltså det finns inget motiv egentligen.
Nej.
För att så som jag fattat det så liksom, det var ju bara såna här saker som en systemkamera som sen återfanns. Kassettradion, alltså det vill säga sånt som återfanns sen det till rån, då borde ju folk ha behållit det.
Ja.
Då är det i alla fall den här liksom, typ, systemkamerans väskan som är såhär, nej men det är typ märkligt. Jag menar.
Jättekonstigt.
Ja.
Alltså man får liksom inte, man kan inte få ihop något liksom. Det finns ingen logiskt i det.
Nej, det är jättemärkligt. Det är ett mysterium.
Ja,
verkligen. Och man kallar det liksom, ett mysterium i app och göra, så att jag vet inte, det är lite weird. Men
det är aldrig hört.
Och det är synd att det är preskriberat, så det går ju inte att lösa.
Nej, gud alltså.
Och det kommer knappast komma in ny information om det, tyvärr.
Nej.
Så att de här stackars Nederländerna får bli döda utan att någon vet vem som dödar dem.
Det är så hemskt.
Ja, stackars människor.
Alltså,
och att de liksom personer bara kan komma undan med det.
Ja, liksom. Det är så fult.
Det är hemskt. Ja.
Hemskt.
Ska vi gå vidare till din grej?
Ja, jag har ju då så här lite gladare nyheter i alla fall. Det var olöst i över 30 år.
Åh jävlar, men sen till slut så.
Men sen så händer det någonting.
Ja, men då så, berätta.
Vi kör. Jag ska berätta om Melanie Road-fallet. Känner du igen det?
Nej.
Nej. Inte jag hade faktiskt, det är ganska okänt.
Ja.
Eller i alla fall för mig. Men det är juni 1984. 17-åriga Melanie Road beger sig hemåt efter en utekväll med sina vänner på en nattklubb i Bath. Eller Bath, som man säger i Storbritannien. Klockan var 1:30 och efter att ha vägrat ta en taxi hem hade hon istället bestämt sig för att gå den cirka 15-20 minuter långa resan hem. Och hon sågs av sina vänner ta in på gatan Broad Street. Och det var sista gången hon någonsin skulle ses i livet. Klockan 5:30 kom mjölkbudet och hans 10-åriga son vandrades på St. Stephen's Court. Mm. En återvändningsgränd.
Okay.
Eller gata eller vad man nu vill säga. Och de möttes av en fruktansvärd syn. Där låg då Melanie Road livlös i en stor pöl av blod.
Oj.
Hon hade blivit våldtagen och huggits 26 gånger. Men vem det var som har kunnat göra den här hemska dådet förblev ett mysterium i 32 år. Det skulle alltså dröja ända till 2014 innan man kunde komma vidare i undersökningen med hjälp av DNA.
Oj.
Mm. Man svabbade män från hela landet och landade till slut på 130 personer som var liksom intressanta för mordet. Men det tog stopp tills i maj 2016. Då en kvinna som varit inblandad i ett gräl med sin pojkvän och hade haft sönder hans halsband. Så hennes DNA liksom fanns på halsbandet där. Och då hade man då svabbat hennes DNA.
Mm.
Och då fick man plötsligt en matchning. Mm. Nämligen, det ledde då till kvinnans far. Yes.
Hennes 17-åriga tjejens pappa?
Nej, alltså den här kvinnans
pappa.
Jag var också såhär, vad var det hennes pappa? I början, för det var också såhär lite oklart. Men det är då den här kvinnans far som han var då 64 år. Christopher Hampton heter han. Eller heter. Han arresterades i juni 2016 och sen 10 månader senare så erkände han sig skyldig till mordet på Melanie och fick livstidsfängelse.
Oh my god.
Och då under mordnatten så då var han, jag tror han var 32. Och då hade han huggit henne då medan hon gick hem. Och hon hade försökt fly från honom. Alltså sprang in på gatan där, men han hade kommit ikapp henne.
Mm.
Och då fortsatt hugga. 26 gånger till. Och varav 8 av dem var liksom rakt i bröstet. Och sedan så det fanns även liksom sperma där. Så att han har förmodligen utnyttjat henne sexuellt. Troligtvis efter hon är död. Hon hade dött då.
Mm.
Ja.
Och sen vad heter det?
När man har sex med någon som är död.
Ja.
När man är nekrofil eller?
Nekrofil,
ja. Skitäckligt. Och han hade bara lämnat henne där och dö sen. Eller hon går liksom.
Vilket fucking äckel. Alltså
riktigt
en liten 17-årig tjej.
Ja. Och alltså det är så sorgligt fall. För att den här då Melanie, hon har beskrivit av sina vänner som en varm, omtänksam person. Hon hade humor och skojade mycket med sin bästa vän Susie. Hur ska man säga hennes namn? Lecombe.
Oui.
Och det tog faktiskt Susie 25 år för att kunna prata om Mel utan att börja gråta.
Mm.
25 år. Och det är liksom, herregud, du förstår mig.
Ja, verkligen. Melanie.
Men jag tycker det är så fint att med hjälp av DNA så kan man fånga de här jävla vidre äcklorna.
Ja, men det är
så här långt senare. För det var att kolla på Golden State Killer. Det var ju ungefär så här det gick då också.
Exakt. Och du vet den här, det var ju... vi kollade upp det nu, men alltså preskriptionstiden i, som sagt, i Sverige, det är ju liksom senast 25 år efter. Medan i The United Kingdom, alltså England till exempel, så finns det ju ingen limitation. Alltså de kan ha fallet öppet på länge som helst.
Och det var nog därför de kunde lösa det här fallet.
Exakt, för det där var ju 30 år efter, eller?
Yes.
Så att det är liksom, så att då tack vare det så kunde de lösa fallet.
Ja.
Och jag vet inte, det påminner mig om en annan grej, för det var, jag vet inte exakt vad den personen hette som gjorde det, men det var ett mord på en liten flicka, typ så här en, alltså en 6-7-årig flicka liksom,
mm-hmm.
som hade blivit dödad och våldtagen. Och sen så hade han, de hade, alltså hon hade, någon hade bara lämnat henne på sidan av vägen helt naken och liksom så här, och lite längre bort så hittade de hennes skor, så att killen måste ha liksom kastat ut henne och sen kastat ut hennes skor. Skitvidrigt. Och de kunde inte lösa det här, för det var jättesvårt, du vet, för det är så många som åker på den här vägen, och du vet, det var jättesvårt att lösa det. Och under den tiden så hade de ju inte så här, de kunde ju inte testa DNA och sånt där.
Mm.
Och det gick väldigt många år. Det här var i USA, vet jag. Och sen efter några år så fick de så här post från den här människan som typ retade att han hade dödat deras dotter.
Mm.
Och det är så här, haha, jag dödade er lilla oskyldiga dotter och typ jag våldtagit henne och det kändes så bra. Alltså såna här äckliga grejer.
Åh, fy fan.
Skitvidrigt. Och skickat det till andra tjejer som han hotade med att han skulle kidnappa och mörda dem. Liksom till andra tjejer.
Mm.
Och han skickade också alltid med en bit, alltså sin sperma i posten.
Oh my god, jokes on you.
Och sen massa år senare när man upptäckte det här. Och då kunde man ju testa. Och då visade sig att han var tidigare straffad. Och man kunde matcha hans DNA. Och då tog de fast honom.
Bra.
Då tog fast honom typ också typ 30 år senare.
Mm,
men de tog fast jäveln. Och det är det viktigaste. Bara för att han var så dum nog att lämna ut sin sperma. Jävla idiot.
Men så jävla rätt åt
han. Så jävla rätt åt han. Så nu får han sitta resten i sitt liv och ruttna i fängelse. För det han gjorde. Ja.
Så
att det...
Så jävla vidre. Men... Och sen såhär, just på det här fallet. Den här personen då, han var 32 när han mördade Melanie. Han hade ju liksom barn själv liksom. Han hade ju, jag tror han hade gift om sig typ så här 4 gånger, skaffat barn, så han har levt.
Oh my god.
Liksom helt vanligt i 30 år.
Men bra. Jättebra att han fick till slut känna av de åren åtminstone, så att han aldrig, alltså att han, de aldrig tog fast honom.
Mm.
Det hade varit
fruktansvärt. Ja, precis.
Men du ser, det är ju sjuka grejer som har hänt det här året.
Ja.
Och jag vet inte vad du tycker, men jag tycker det är jättekonstigt att de har ändrat preskriptionstiden. För jag tycker att man alltså, eller jag tycker det är bra att de har ändrat det, för att jag tycker aldrig att de ska lägga ner fall.
Nej, jag förstår inte.
Men jag fattar inte varför du måste sätta just
ett specifikt liksom, år. Alltså,
ja, jag tycker det är märkligt. Kan... För det skedde ju 2010 och därför liksom brott som skedde 25 år innan det sätts ju liksom på halt.
Mm.
Men... Jag vet inte, jag tycker det är orättvist. För det finns många sådana här fall som det här Apojaure-mordet som skulle kunna säkert utredas mer.
Säkert.
Och man kanske ska dubbelkolla. Det finns säkert mord som har mycket mer bevis som man bara ignorerat. Mm. Så, och mycket mer lid som man bara ignorerat som man kanske skulle kunna komma upp. Ja. Och till exempel i ett land som Storbritannien då, där de har löst många, många, många år senare har de löst fallen. Så att det är synd att de bara ger upp. Typ.
Mm.
Jag vet inte. Det tycker jag inte att de borde göra. Men samtidigt är det ju svårt för polisen att utreda allt för många mord samtidigt också. Så att det finns ju den sidan. Men ja.
Jo, precis.
Nej, men det var väl...
Det var väl pretty much it.
Precis. Alltså det finns ju som sagt mer. Men vi tyckte de här var de mest intressanta.
Typ. Ja, men precis. Alltså det är ju så svårt att välja ut vad exakt man ska prata om. För att det finns så mycket man vill ta upp.
Exakt.
Men vi kommer såklart lägga upp bilder och sådär på de här offren och de där vidriga äcklorna. Ja. I alla fall den här snubben. För vi har väl kanske inte på, om ditt fall har vi väl kanske inte en fastställd.
Nej, det har vi inte. Men vi kan lägga upp en bild på alltså brottsbilden. Typ,
det kan vi göra.
Om vi hittar något sånt. Så att vi lägger upp
precis.
Det.
Så det är bara att gå in och kolla på vår Instagram.
Ja.
Kolla. Och som sagt, som vi alltid säger, snälla ge oss förslag om ni har några.
Ja, om det finns någonting ni speciellt vill höra. Jag menar, det är liksom skillnaden mellan oss och lite större podcast är att de kanske inte har jättebra kontakt med sina följare exakt vad de vill höra.
Nej, precis.
De kanske är säkra på att svara. Så att,
vilket vi har kanske lite erfarenhet.
Precis, men vi lovar att svara direkt om vi skriver någonting. Och ni kan också föreslå saker som ni vill höra. Och vi är verkligen öppen för förslag.
Ja, verkligen. För att de flesta nu ämnena vi har pratat om så har vi faktiskt tagit från förslag.
Ja, precis.
Det är skitbra, för ibland har man ju hjärntorka liksom.
Absolut, absolut. Så det är ju så mycket man vill prata om hela tiden. Så man vill säga, vad ska vi ta först och hur ska vi få ner det rätta avsnitt? Alltså, sådär. Mm. Så att har ni planer och idéer på vad ni tycker är intressant att höra om. Och du vet, om ni har några tips på historier ni vill höra om eller något sånt där, så skicka det till oss. Så du vet, ja.
Mm.
Så att vi öppnar för förslag.
Ja, precis.
Hoppas ni har gillat det här avsnittet.
Ja, och det blev lite kortare, men det kanske inte gör någonting.
Nej, jag tror att folk uppskattar det.
Ja,
också. Det blev lite blandat. Vår förra avsnitt blev ganska långt, så att
ja,
det är skönt med lite kortare också.
Yeah.
Ja, men tuna in nästa vecka så får ni ett nytt avsnitt då. Och hoppas ni får en bra vecka.
Mm.
Ja.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hej då.